Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nyligen gick supporterprofilen Tony Ernst ut i sociala medier och stöttade Lars-Christer Olsson som ordförande för fotbollsförbundet. Hösten 2014 träffade jag Tony Ernst som då ledde Sveriges fotbollssupportrars union. Musikskribenten och den välkända MFF-profilen som länge ledde MFF Support var delaktig när supportrarna stoppade en ändring av 51%-regeln. Och han berättade om hur de agerat för att få bort böter för klubbarna när supportrar eldat bengaler och öppnade även för laglig pyroteknik. Samt berättade om hur samarbetet med dåvarande SEF-basen Lars-Christer Olsson varit viktigt. Ernst var då också tydlig med att sexismen måste bort från fotbollen, att MFF skulle sålt en dömd spelare och att det är fel att kasta bangers och vara maskerad. Samtidigt var Ernst kritisk mot mig, en hel del mot medier och delar av fotbollen och var rädd att SFSU skulle bli en del av etablissemanget. Nu när SEF, det vill säga elitklubbarna, bidrog till fansens organiserade verksamhet.
Fotbollen var ju först ut, men ganska tätt efter kom supporten. Och idag tror jag inte någon ifrågasätter att supporterna är lika viktiga som spelarna. Det är ju de som sätter färg, stämning, atmosfär och tryck på matcherna. Vilket är något spelarna och tränarna vill ha. Men även andra fans, sponsorer, tv-bolag. Och det är ju det som har gjort att fotbollen har blivit så stor och fantastisk. Men det tog ju lång tid för fans att organisera sig. Länge var det en spridd skara aktörer. Och i Sverige finns det ju allt från de hårdföra firmorna ner till barnfamiljer som vill sitta säkert och tryggt. Och däremellan finns alla möjliga kategorier från de som åker på varenda bortamatch till de som går på hemmamatcher, de som gillar att stå och de som gillar att sitta. Och det är en oerhörd spridning av intressen och frågor. Därför var det kanske inte konstigt att det dröjde innan de svenska fansen organiserade sig. Men 2008 hände någonting och man skapade den svenska supporterunionen. Idag är det Tony Ernst, tidigare ordförande i MFF Support, som är ordförande för supporterunionen. Och under hans ledning så har man varit väldigt målmedvetna och drivit vissa frågor väldigt hårt. Och faktiskt haft stora framgångar. Därmed har man också tagit en naturlig roll för supporten. Och det känns självklart att han ska vara med i podden och ifrågasättas om både det ena och det andra. Och även kunna diskutera vad man har gjort och varför. Som vanligt kan i rutinerna. Ja, det är en faktaruta. Ålder?
48.
Familj?
Ja, den faller samman. Min dotter flyttar hemifrån 1 januari. Och min son är också strax på väg.
Bor?
Malmö, born and raised.
Utbildning?
Ja, det, ska man svara på den frågan, brukar det senaste utbildning, eller hur? Eller högsta utbildning? Ja.
Man väljer själv.
Jag har läst på universitetsnivå som den enda i arbetarklasssläkten är Ernst.
Lön?
Ja, jag är ju arbetar inom samma skrå som du gör, så den är ju fallande de senaste 10 åren.
Största fotbollsupplevelse?
Ja. Själv då så gick jag i Malmö för fotbollsskola. Och då fick jag Staffan Tappers autograf. Han var min stora idol. Men om du menar på läktaren, vilket jag antar att du menar, så måste jag väl säga Inter hemma 89-1-0 när Håkan Lindman nicktouchar in Jocke Nilssons skruvade inlägg.
Bästa klacken?
Överhuvudtaget, eller?
Du får tolka den bäst du vill.
Ja, jag är ordförande för SFSU, så det blir svårt att välja någon så. Men här nere så är vi ju rätt så inspirerade av lite mer sydländsk kultur. Så att någon riktigt bra argentinsk klack eller någon grekisk kanske.
Sämsta klacken?
Ja, jag är inte så förtjust i sponsrade klackar. Så någon av landslagsklackarna kanske.
Bästa arenan om man tittar runt supporten? Perspektiv.
Ja, någon av de tyska då, det finns ett par riktigt bra. Jag var nere i Dortmund 2011. Och det var rätt imponerande ur alla synvinklar. Såväl bekvämlighet som möjlighet för alla supportrar och pris.
Sämsta arenan?
Ja, Friends är inte så lyckad.
Bil?
Nej, du har inte ens körkort.
Röstar?
Ja. Men lite sådär. Jag kommer från en arbetarsläkt såklart. Och då är det ju fixt och färdigt att man ska rösta på. Men jag har nog inte varit fullt ut så trogen som kanske de äldre i släkten egentligen skulle vilja.
Motto?
Ja, jag har läst. Jag har läst arabiska och hebreiska, kan man säga. Det finns ett arabiskt uttryck som jag brukar svänga mig med, som jag kanske inte själv skulle säga mitt eget motto, men som garanterat mina vänner skulle säga att det är mitt motto. Och det går så här: Sabr miftah al-faraj. Och det betyder att tålamod är nyckel till framgång.
Senast du grät?
Det var nog ett tag sedan alltså. Och min katt dog.
Senast du var onykter?
Minns jag inte heller riktigt. Men det är allt mer sällan. Om man är 48 så är baksmällan alldeles för jobbig att ha att göra med.
Vad läser du?
Ja, jag läser i princip allt jag kommer över. Det kommer nog lite grann från det här var jag är ifrån och vem jag är. Att jag har någon form av bildningsbehov och lite ångest över att jag inte känner till tillräckligt många saker. Så att jag får lätt panik till exempel om någon pratar om franska revolutionen eller speciellt grodsläkte. Då måste jag sticka till bibblan eller beställa böcker på Amazon och lära mig mer om det här så att jag vet till nästa gång. Så att jag läser i princip hela tiden, alltid i oavbrottet.
Lyssna på?
Ja, musik är ju nästan viktigare och större än fotboll för mig. Jag har ju jobbat som musikskribent i 20 år. Så att det är väl framförallt två genrer får man väl säga då, som folk känner igen mig som skribent för. Antingen är det black metal eller så är det rap.
Vad ser du på?
Jag har inte riktigt tid tycker jag. Allt det här kulturella intaget man måste göra, man får välja tycker jag. Och jag läser så himla mycket och ägnar så mycket tid att lyssna på musik. Och alltså det blir inte riktigt plats för filmer eller tv-serier på samma sätt.
Var surfar du någonstans och läser på nätet?
Ja, jag är ju mer eller mindre Twitter-beroende, skulle man nog säga.
Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad, som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som
de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden.
Som uppvuxen i Lund så åkte jag ganska ofta in till Malmö och såg på allsvensk fotboll på 80-talet. Efter att mitt favoritlag Landskrona BoIS havererat och jag på 7-8 hemmamatcher aldrig fått sett ett Landskrona-mål. Så blev det att jag åkte till Malmö. Där ju Roy Hodgson ledde ett fantastiskt lag. Det var ju idel spelare som sedermera tog långa kliv ut i Europa och vann VM-brons flera av dem. Det var Jonas Tern, Jocke Nilsson, min personliga favorit, Martin Dahlin, Roger Ljung, Hasse Borg var med ett tag. Det fanns Håkan Lindman, det fanns Mats Magnusson, Lasse Larsson. Jag har säkert glömt några. De vann ju ligan 5 år i rad men tog bara 2 SM-guld, för det var då SM-slutspel. Något de kan, de och Göteborg kan tjabbla om till korna går hem. Men idag, då var det ju så otroligt lite folk på matcherna. Det var 4-5 tusen på en öda stor arena. Idag är det ju något helt annat när man kommer till Swedbank Stadion. Och Champions League har lyft det ytterligare. Tony Ernst är naturligtvis en av dem som njuter av Malmö FFs framgång. Eller gör han verkligen det? Eftersom många supportrar tillhör mot den moderna fotbollen. Om vi börjar så är det ju, förutom att du då är ordförande i Svenska Supporterunionen, så är du ju MFF-supporter. Hur har upplevelsen varit när ni nu nått fotbollens heliga graal, Champions League?
Alltså jag har ju sagt att det är ett så tufft jobb att vara ordförande för SFSU. Det tar mycket tid och det tar mycket energi i anspråk. Jag har ju sagt det här att jag har varit ordförande 2013 och nu 2014. Väldigt tacknämligt av Malmö FF att vinna allsvenskan bägge gångerna, även gå till Champions League, för att liksom göra så att jag orkar med det här jobbet. Det är snällt av dem. Men Champions League, ja, själva Champions League-upplevelsen i sig är ju stor och viktig och fin och sådär. Men det var nog snarare själva kvalifikationen som var den stora grejen. Det har jag märkt på matcherna att, och hur jag själv känner att det allra största var när vi slog ut Salzburg och att vi var där. Sen de här andra matcherna, de är lite mer jippoaktiga och lite mer oj vilka storlag det kommer, än att man verkligen känner att det här är viktiga matcher som vi måste vinna. Det, och så tror jag många MFF-supportrar känner också, att det var det här att man kvalificerar sig för själva gruppspelet som var det stora och tunga. Och sen märker jag att mina ungar, de är 19 och 17, alltså för dem är det ju någonting, de har ju vuxit upp med, på ett annat vis har det liksom varit att Malmö FF kan man ju se, och där har man sin liksom kulturella kärlek, och där finns gemenskapen, och där har man kollektivet, och där är det någonting som man tar del av, alltså en live-upplevelse på ett annat vis, medan Champions League har varit någonting som sker på en annan planet, på ett annat liksom, det är ju på TV. Så att för dem har det varit en väldigt stor upplevelse. Det märker jag när de... Det är fortfarande så när den här reklamen rullar på TV6 eller vad det är. Att min dotter sen kan bli helt... Wow, vad händer nu här? När de säger Barcelona, Real Madrid, Malmö FF. Den känslan får jag nog inte riktigt göra. Jag är lite för gammal och sådär. Men jag tror det kommer att göra någonting ganska stort med den yngre skocken supportar hos oss. Det kommer det nog att göra.
Vi är ju många i media som tyckte att detta varit bra för svensk fotboll. Många supportrar har ju varit väldigt tveksamma och jag tycker liksom att Malmö får en headstart. Förstår du andra fans rädsla?
Ja, det gör jag. Och jag har ju själv under alla år suttit, det måste jag ju erkänna, suttit och hållit på det andra laget som nu AIK eller Elfsborg eller IFK Göteborg har mött. Men 2 saker kan man ju säga i det här då. Dels är det ju ett lite annat läge i år i och med att vi mötte Red Bull Salzburg. Det var liksom inte ett riktigt fotbollslag vi mötte på det viset. Och jag vet många andra supportrar, även alltså riktigt hardcore supportrar till andra allsvenska lag, som ju hade väldigt svårt att hålla på Red Bull. Det var inte så att man aktivt höll på att Malmö FF skulle gå vidare. Det kan man liksom inte göra. Men man kunde inte heller sitta och hålla eller heja på det här fuskbygget. Och sen får man väl ändå säga, folk säger att oj, nu kommer Malmö dominera från och med nästa år då. Men är det ändå inte redan så att vi har dominerat svensk fotboll? 3 guld på 5 år och De två senaste åren här nu, 2013 och 2014, har vi vunnit allsvenskan ganska klart. Så att, det är klart, jag hade varit rädd om det hade varit ett annat svenskt lag. Det hade varit, och jag
är det bra för svensk fotboll?
Jag menar, alltså, vad är egentligen bra för svensk fotboll? Det är en svår fråga, tycker jag. Bra för svensk fotboll är väl om det kommer fler folk på allsvenska matcher. Att fler får ta del av en stor och stark supporterkultur. Att föreningsdemokratin fullt ut utvecklas. Det är saker som jag skulle säga är viktiga och bra för svensk fotboll. Huruvida ett svenskt lag gör till Champions League någon gång, det är inte jätteviktigt. Inte heller faktiskt om landslaget kvalificerar sig till EM eller inte gör det. Utan det är liksom större, bredare uppgörelser över lång tid som är viktiga.
Idag är det ju mycket prat om det här mot den moderna fotbollen, där på något sätt man kan säga att Red Bull Salzburg kanske är det ultimata tecknet på den moderna fotbollen, en energidrycksjätte som köper och vill få ut sitt varumärke. Vad fanns i just den symboliken, laddningen, att ni ställdes mot dem?
Ja, alltså till början fanns det ju det att de var ju 8 gånger större budget och spelar löner och så vidare. Så det kändes ju hopplöst, tyckte jag. Jag tyckte vi hade
otur. Var det nästan så att du tyckte det var omöjligt?
Ja, omöjligt. Jag vet att du har fått skit från det där från andra Malmö FF-fans. Men ja, omöjligt är ingenting. Jag är helt säker på, den här tesen har jag drivit. Och det var inte så länge sedan jag pratade om det med Simon Tern. Och han höll med. Om att, och tesen går så här. Ett svenskt lag idag kan vinna Champions League.
Hur då?
Ja, det kräver naturligtvis fruktansvärt många saker, men det kräver liksom inte att vi gör om ligan och privata investerare och helt makalösa extraordinära saker. Det kräver ju såklart mycket, men så fruktansvärt mycket krävs det inte. Och Simon Tern var helt enig om det här. Det kräver liksom en tränare, en spelartrupp, en oerhört fokuserad idé och kanske en stad och en publik bakom. Men när det gällde det här med Red Bull så omöjligt kanske jag inte kände, men jag tyckte att det var lite orättvist. Vi hade fått det svåraste laget omgången innan med Sparta Prag. Och då tänkte man att vilken av de andra 4 lagen vi kunde få hade varit rimligt. Och så blev det Red Bull Salzburg. Och matchen där nere i 90 minuter kändes ju också rätt hopplös. Och den där bjudningen och att Emil har på något vis närvaro nog och peta in bollen i mål, den känns ju oerhört viktig. Så här i efterhand tror jag den är helt definierande. För 2-0, det är svårt alltså. 2-1 är plötsligt en helt annan, speciellt med de här Europareglerna och peta in en boll kan man ju alltid göra. Nu blir det en annan match hemma. Vi dominerade och vann ju klart. Men jag tror att det var avstamp i det här viktiga 1-2-målet. Men det blev ju såklart, det är det vi har i Sverige. Jag pratade om det med några kompisar häromdagen. När det är såna här stora viktiga matcher då, vi möter till exempel Juventus nästa vecka då. Då är det ju så här. När vi åker ner för att möta dem, så ska de slå oss. Ja, då gäller det ju att deras lag är bra. Att liksom stjärnorna har en bra dag, att funka liksom. Ska vi slå dem? Ja, då gäller det ju att vi på läktaren, vi supportrar, frammanar och liksom lyckas mana fram en sån storm. Så att de känner sig lite obekväma, att det blir jobbig stämning. Spelarna, våra spelare lyfter sig. Det är det vi har här. Vi har ju inte stjärnorna riktigt. Vi kan inte mäta oss med Atletico Madrid och Juventus och Olympiakos egentligen. Det tycker jag är det allra, allra häftigaste med svensk fotboll. Att de AIK eller IFK Göteborg eller Malmö FF ska slå någon av de större lagen utomlands. Och det kan vi göra. Ja, då gäller det att vi på läktaren är absolut 100%. Det är vår chans.
Jag är ju lika gammal som du, så att född 66 och hängde mycket på Malmö stadion i slutet på 80-talet. Om man tittar idag på de laguppställningar som Roy Hodgson fick ut, så var det ju crème de la crème. Ändå var det ju dött på läktarna. 4-5 tusen på den hemska gamla östtyska arenan som heter Malmö stadion. Jämfört med idag, vem är det som har gjort någonting som har gjort att hela Malmö stad slutit upp bakom laget?
Alltså det här är ju del av en process som har varit del av hela svensk fotboll. Det är inte bara något som har skett i Malmö. Publiksiffrorna gick ju i mitten av 80-talet från 4 000, 4 2 i snitt i allsvenskan upp till nästan det trippla. Vi var på snudda på 12 000 väl i 2005-2004 någon gång. Och det var ju hela svenska fotbollsrörelsen. Och jag håller faktiskt på med en bok om det här som ska komma ut om något år. Om vad det var som skedde. eller som gjorde att svensk fotboll blev som den ser ut idag. Tar du de supportarna som går idag, som är unga, och skulle flytta tillbaka dem till den tiden som du beskriver, så skulle de ju undra om det här ens var samma land.
Ja, det var ju, lagen var ju bättre. Jag menar, precis som du säger, att man lyckades ut i Europa. Jag menar, Göteborg vann 87, Malmö skrällde på San Siro. Jag menar, lagen var ju bättre.
Det var de. Och det som hände i Sverige var ju att om man jämför UEFA-rankingen som är en stapel, så gick vi ju från plats 13-14, som du beskrev här med Göteborg, Malmö FF framförallt, i 1980-talet, ner till plats där vi ligger nu 24-25. Så vi sjönk som en sten på UEFA-rankingen å ena sidan. Men samtidigt, publikmässigt, rankingen i Europa, så gick vi från plats 24-25 upp till 11-12. Så det har varit liksom en pendelsrörelse. Och det intressanta är att om man ska beskriva den med ganska hårda ordalag, och jag vet att Lars-Christer inte tycker om när jag beskriver det så här.
Lars-Christer Olsson, SEF-basen.
Just det, han gillar inte när jag beskriver dem så här. Vi brukar tjafsa lite om det. Men fler och fler folk i Sverige går alltså och tittar på väldigt dålig fotboll. Det var vad som skedde, kan man säga. Och den rörelsen, i den pendelsvängen där, så ligger det ju en jäkligt intressant historia. Och där är det många saker som spelar in. Och väldigt kortfattat kan man säga att det är en ny supporterrörelse som hämtar inspiration från Italien istället för England. TV. 97 kommer första direktsända TV-matchen när Kanal Plus, som de heter då, sänder Halmstad AIK 1-0, målskytt Fredrik Ljungberg. Och alla spelare, tränare, även publik, folk man pratar om, berättar om att plötsligt kom de med 16 kameror. Det fanns alltså närbilder, det fanns målbilder, det fanns repriser. Ett styvt jobb från förbundet, framförallt måste man nog framhålla Lars-Åke Lagrell, i drivande i det här, inte bara TV-avtal utan också för fram det här budskapet om att svensk fotboll faktiskt duger. Var var vi nu någonstans? Vi var alltså fansen, det var TV, det var förbundet. Det finns många aspekter, men 99-2000 så hakar liksom hela media på. Då startar, alltså nästan inom samma månad, startar Svenska Fans, Aftonbladet, Sportbladet och Offside. Där har du liksom också hela berättelsen liksom färdig att berätta. Så jag minns ju den här tiden du berättar, från när man fick bläddra i Sydsvenskan för att hitta hur gick det liksom i fotbollen. Malmös matcher såg jag kanske, med de andra det var en liten notis. Idag efter en allsvensk omgång så förutsätter man ju 24 sidor i Aftonbladet, och att ni på Fotbollskanalen ska köra alla mål, varenda viktig händelse, intervjuer med, alltså det, om man inte på den här tiden, om man inte såg matcherna live, så kunde man ju inte se dem. Och det var inte alla matcher jag åkte till, så att det finns ju fortfarande, när man försöker beskriva det för folk, att det finns matcher man inte har sett, så är det ju, tycker de ju det är märkligt, den yngre generationen. Så det här är ju en berättelse här, en stor berättelse om Sverige. Och den är också intressant i och med att på många håll här, framförallt AIK och Malmö, så är det ju en ny publik av svenskar från kanske som inte gick på fotboll innan, från ytterområdena eller från förorterna i Stockholm.
För det känner jag ju som är rätt unikt med Malmö. Du skrev ju nyligen en debattartikel i Aftonbladet om att ni har jobbat mycket med integration på något sätt. Och det känns unikt i Malmö att här är en mer blandad publik, upplever jag, än vad det är exempelvis i Stockholm och på andra ställen att i Sverige. Håller du med om det?
Ja, jag skulle säga Malmö och AIK. Och från AIKs håll har det varit ett extremt envetet arbete på samma vis som i Malmö, i det att man liksom på lika villkor premierar spelare från andra liksom områden. Och det är rätt så tydligt också att den typen av spelare, då jag ska beskriva dem, har kommit fram i de här två föreningarna. Om man tänker på AIK så är det ju så är det Bahoui till exempel, eller det är att Goitom kommer tillbaka och gör det arbetet. Precis, ja. Det finns en hel rad. Och i Malmö så började Osmanovski och Ibrahimovic och sen hela vägen.
Det går inte att runda Zlatan Ibrahimovic. Vad tror du han har betytt?
Ja, alltså jag är från en generation som är lite äldre. För mig är det ju Yxel som var vår tids Ibra. Men det är klart att de här spelarna, speciellt en sån fixstjärna som Zlatan, det gör ju att det är ett aktivt arbete från föreningen, men det blir också lättare för dem. För sådana här spelare blir det mer naturligt att välja Malmö då till exempel. För att de vet ju att, ja men titta hur det gick där. Det var liksom okej att sticka ut lite grann. Det var okej att ha ett annat namn. Det var okej att inte se ut som alla andra. Det har liksom, jag tror att de flesta kids runt om i fotbollsvärlden idag, om de drömmer om att sitta i något omklädningsrum, så drömmer de kanske om Malmö FFs. Och där är ju Zlatan en ofattbart stor och viktig del av.
Sett till den utvecklingen, hur kände du i våras som MFF-supporter när ni ville ha en antinazistbanderoll efter attacken på Showan som ju var omskriven? Han blev en MFF-supporter som jobbat för ökad mångfald på många sätt på läktaren, som blev attackerad här i närheten av fascister. Ni ville ha en banderoll, klubben stoppade. Hur känner man då?
Alltså jag var ju, det var Hammarby kuppen hemma. Jag var i Stockholm och skulle hålla föredrag på ett AIK-seminarium om på Solna gymnasium, tror jag det var. Och var uppe i Stockholm och liksom var inte riktigt på plats här och kunde ta del av alltihopa. Men och jag är ju god personlig vän sedan långt tillbaka med Showan. Så det här, vad ska jag säga om detta? Två saker kan jag säga. Det jag skrev då, det jag tyckte då, det håller jag fortfarande med om. Om man inte kan vara aktivt motståndare till nazism, alltså vad återstår då egentligen? Jag menar, nästan allting annat kan vi ju dividera om och ha åsikter om. Det var ju inte precis som att vi ville ha högre skatt eller fler liksom förskoleplatser. Det var ju antinazistisk banderoll och det...
Ska inte fotbollen
just det? Jo, det måste man ju kunna skriva under på. Och det är så också, det pratas väldigt mycket om det här om att fotbollen ska vara apolitisk, att man inte ska ta ställning och så vidare. Men i Malmö FF stadgar, och jag förutsätter att i de andra flesta fotbollsföreningar stadgar, för de är skrivna för länge sedan och så ungefär likadana ut. I Malmö FF stadgar så står det att vi aktivt ska verka. Det är här i föreningens mål. Det är inte att spela bara fotboll eller att vinna titlar, utan föreningens mål är att aktivt verka för att folk, oavsett vilken sexuell läggning eller kön eller vad det nu är, ska vara välkomna. Så vi ska aktivt ta ställning för de här sakerna, för att alla är lika mycket värda. Och om det då inte ingår att ta avstånd från nazism, ja, då är vi inget värda. Så det tycker jag definitivt. Och det här har fortsatt med fotbollssupportar mot homofobi, som är också en del av motståndet där, är intressant. Liksom att vi ska inte ta ställning för det här, och det ska vi visst att göra enligt stadgarna. Men sen är jag också en vän av det här. Och det vet alla som känner mig, av föreningsdemokratin och att demokrati ska få leva och ta lite tid. Jag är inte ute efter att vi måste omedelbart förändra det här och det måste ske till nästa säsong. Punkt slut. Utan det här kan få sträcka ut ett tag. Och speciellt när det gäller läktare är det intressant. För där har vi ju... Om man var med i slutet av 80-talet och början av 90-talet, så fanns det ju rätt så tydlig rasism på läktarna. Och det tog ett rätt bra tag att få bort det här. Och det var ett arbete som skedde på läktarna. Men just detta att det tar tid och att det skedde internt på läktarna, det gjorde liksom att vi mer eller mindre fick någon immunspruta mot det. För det kommer inte tillbaks lika lätt som om någon ovanifrån hade sagt att nu måste ni göra detta, det har vi bestämt åt er. Då var det vi som tog tag i det här och bestämde och kastade bort rasisterna och det fick ta sin tid. Och det gör ju att idag blir svårare för de här sakerna att få fäste. Det tror jag är bra, att det kan få ta lite tid, att det kan få sträcka ut lite grann. Men visst... Jag tycker ju att det är ganska självklart att man är emot nazismen, och jag tycker det pekar på att många fotbollsstyrelser, föreningsstyrelser runt om i Sverige, inte riktigt är i fas med den förening och den stad de ska företräda. Jag tycker vi har lyckats rätt så bra på många ställen i det att laget numera ganska tydligt liknar staden och landet. Alla heter inte Andersson och Svensson längre, utan vi har många olika namn där och de ser ut på olika sätt. Bra. Även på läktarna har vi förändrat det här. Det ser annorlunda ut. Men om du tittar i styrelserna så ser det ju inte så ut. Utan det är vita män mellan 50 och 60 som är företagsledare med bra kontaktnät och gärna någon ekonomisk bakgrund. Mitt mål när jag gav mig in i det här för 10-15 år sedan, alltså supporterrörelsen, var att hjälpa till att förändra och se till att lag, publik, de som bestämmer, mer liknar den staden som de verkar i. Och där är vi 2/3 framme. Jag är säker på att vi kommer att förändra även de där sista styrelserna, men det kommer att ta tid.
Tidigare höstas träffade jag Lars-Åke Lagell, den tidigare förbundsbasen. Och jag var faktiskt lite förvånad när han öppet gratulerade fansen till den stora segern att man hade stoppat 51%-segern. Ibland känner jag mig som att jag är den enda kvarvarande som öppet står upp för att jag vill att det ska ligga på medlemmarna i respektive förening att bestämma om de vill kapitalisera eller inte. Och därmed sälja ut en del av sitt inflytande. Vilket inte behöver betyda att man säljer ut allt. Tony Ernst är från en helt annan skola och han är mannen bakom en av de största framgångarna för supportrarna i svensk fotbollshistoria. En av de jag intervjuat i min podd var Lars-Åke Lagell, tidigare förbundsbasen som man ju kan ha åsikter om. Men det var lite kul att höra att du ändå lyfter fram hans arbete, för jag tycker också att han kan vara lite underskattad. Samtidigt så i podden så gratulerade han fansrörelsen och supportrörelsen till segern i 51%-frågan. Där var ju du en av drivande att stoppa det här att förbundet och klubbarna skulle ha möjlighet att sälja ut en ägande. Om du är för demokrati, varför ska inte medlemmarna i en klubb kunna bestämma det själva?
Ja, det här är en ganska lång och komplex fråga. Men om man destillerar ner den till en liten buljongtärning så kan man säga att vi hade liksom två stora argument kan man nog säga när det gällde att flytta ner 51%-regeln, bestämmanderätten från RF-nivå, alltså riksidrottsförbundsnivå, så att det skulle gälla alla förbund, till att flytta ner till de enskilda specialförbunden, alltså fotbollen, ishockeyn, basketen, varpan. Och de två argumenten lyder så här. Det ena är lite mindre viktigt och lite mer av ekonomisk natur, nämligen att om man flyttar ner på de här nivåerna och fotbollen bestämmer sig för att inte bolagisera, men till exempel ishockeyn gör det, så är det ändå så att i ett litet land som Sverige så verkar alla de här specialförbunden på samma marknad. Det vill säga, det hjälper liksom inte att säga att vi i fotbollen har inte bolagiserat, men om ishockeyn gör det, eller basketen eller någon av de andra stora sporterna, så kommer de att stjäla marknadsandelar och annonsmöjligheter och så vidare från fotbollen, som då kommer att hamna under press och liksom via marknadens hjälp kommer att tvingas. Det är inte ett jättestarkt argument.
Nej, men det låter ju närmast sovjetiskt ju.
Det vet jag inte om jag tycker att det...
Jo, men jag menar att man inte ens kan att liksom... Ja, men om man väljer att avstå från det så måste ju andra få göra så.
Ja, såklart att de får göra det. Jag menar bara att Sverige liksom inte är tillräckligt stort. Och det marknadsmässigt så ser man sig, det är ju fotboll och ishockey som slåss om de här andelarna. Jag menar att fotbollen har nu tvingats in i någonting som man kanske inte själv hade valt. Just för att ishockeyn är ett mycket mindre demokratiskt förbund som Christer Englund styr precis som han vill. Och det hade liksom försatt hela fotbollsrörelsen, den demokratiska fotbollsrörelsen, i en jobbig sits.
Vad är det andra argumentet?
Det andra argumentet som är starkare är att fotbollsrörelsen är föreningsdemokratisk. Ja, hela idrotten är det. Har varit det sedan 1903. Min mormor kunde gå och rösta i Malmö FF. Men fick hon rösta i Sverige? I svenska val? Nej, det fick hon inte från 1921. Och vi är väldigt stolta över det här med att vi fick allmän rösta 1921. Men jag har släktingar som satt på fattighuset. Och du fick inte rösta om du satt på fattighuset från 1945. Så, och du kan flytta fram det där lite till. Var du kriminellt belastad så var det inte från 1967 som du fick rösträtt. Så att i själva verket är det så här att idrotten och framförallt fotbollen, för den var drivande, har varit demokratiskt längre än vad Sverige, svenska samhället, har varit. Det är alltså, kan man säga, idrottsrörelsen som har lärt Sverige de demokratiska spelreglerna. Om det då är värt att kasta bort för att någon företag ska kunna tjäna lite pengar på det här, alltså, det tycker ju då inte jag. Jag tycker att den här rörelsen, den här stora, starka demokratiska fotbollsrörelsen är värd att bevara, just för vad den har gjort och för vad den har liksom pekat ut färdriktningen för Sverige.
Det låter ju fantastiskt med det. Varför går inte fler och röstar? Jag menar, jag har ju varit på alldeles för många sådana här årsmöten och det sitter en tapper skara som röstar, och så kan det ändå vara 10 000 som är medlemmar i föreningen. Och vad kan man göra för att modernisera?
Ja, nej, det är ett demokratiproblem, tycker jag nog. Och jag är den första att säga att jag pratar vitt och brett om föreningsdemokratin och om hur fantastiskt det är. Men det är ju, till för 5-10 år sedan hade vi ju aldrig testat den i skarpt läge. Det hade vi inte gjort.
Men hur kändes det när ni lyckades samla alla och på något sätt vända kuttingen? Jag menar, förbundet seglade ju på något sätt i en riktning. Sen kan man ju fråga sig varför de gjorde det. Men när ni lyckades vända på det, hur viktig var den segern?
Ja, den var jätteviktig. Och det här är ju liksom en historia som skulle kräva i alla fall 70-75 sidor i en bok. Men jag tog över som ordförande för SFS 2013. Och det första jag gjorde då var att kastas in i det här 51-centret. Jag hade ju varit med lite grann i bakgrunden, men nu blev jag någon sorts som av talesperson för alla vi som ville bevara det. Och för mig var det oerhört viktigt att, med två saker. Det ena var ju att vända fotbollsrörelsen. Jag ville inte vinna bara med hjälp av Varpan och Amerikansk fotbollförbundet och Dövsportsförbundet. Jag ville ju vinna med dem också, men att fotbollsförbundet skulle vara med oss. För att annars så kommer ju den här frågan tillbaka igen ganska snart. Det var ju bara i och med att vi får med oss fotbollen, det största förbundet. Och det andra var ju att jag vill ju vinna det här föreningsdemokratiskt. Jag vill ju inte sen kunna bli anklagad för att säga att vi var huliganer eller att vi hade kuppat och så vidare. Och det var ju brådis för alla fotbollsföreningar, ja, inte alla, men de allra flesta har ju sina årsmöten i februari-mars. Och sen kom då själva beslutet på RF stämma i maj. Ja. Så att det var ju brådis. Så det var ju massa motioner, det var massa internsnack och så vidare. Men meningen var just detta, att komma till föreningarnas årsmöten förberedda med motioner. Att föreningsdemokratiskt på varje årsstämma rösta igenom det här. Och när detta då var gjort, ta det vidare till nästa nivå. Det vill säga flytta upp det till distrikten, flytta upp det till Svenska fotbollsförbundet. Ja, även SEF då. Men det var jag... Om det är någonting jag är stolt över hela det här. Jag är naturligtvis jätteglad och stolt över att vi bevarade 51-centregeln. Men så är jag det ju på det sättet som vi gjorde det. För att utan det sättet vi gjorde det på det här demokratiska viset, så hade ju inte Lars-Åke Lagerell kunnat gratulera oss på det viset som han gjorde det. För att han är ju också medveten om att vi vann det här föreningsdemokratiskt.
Jag som då är en av få förespråkare för att åtminstone flytta ner det på specialförbundet, åtminstone öppet, vågar säga det, eftersom jag kan inte bli bortröstad. Min arbetsgivare kan ju plocka bort mig, men jag kan ju inte bli bortröstad på ett årsmöte. Väldigt många var ju fega och väg ner sig, för de vill ju inte tappa sina maktpositioner, kan jag tycka, från fotbollsledarhåll, eller om de var smarta. Ja, det kan man diskutera. Men jag kan ändå tycka att varför ska inte föreningarna... Det är ju att på något sätt förklara att ni inte är tillräckligt intelligenta för att hantera denna frågan. För risken är att ni röstar på fel och att ni faktiskt säljer en del av föreningen.
Ja, alltså jag förstår dina argument. Och de är ju lika... varaktiga som mina. Det enda problemet där är ju att när du en gång bolagiserar så är du kört. Du kan aldrig gå tillbaks. Det enda som återstår om det går dåligt är konkursen.
Fast du kan ju säkra upp med olika, du skulle kunna sätta en spärr vid 3% och inte ändra klubbmärken. Alltså, det behöver ju inte bli som Cardiff som byter spelare, tröjfärg och det är Red Bull och liknande. Alltså, man kan ju säkra upp det. Det finns ju en mellanväg.
Det behöver inte bli sådana. Men det är det man är orolig för. Just detta. Det behöver inte bli så, men det kan ju bli så. Vi har lite för många exempel på att det de facto har blivit så. Det finns lite för många föreningar där ute nu som har gått i konkurs eller som har varit tvungna att på något vis förändra alldeles för viktiga saker för föreningen. Och det, fotbollsrörelsen tror jag i grunden är rätt så konservativ. Jag menar, hur många ändringar har vi haft liksom, i reglerna på 100 år? Du får inte passa tillbaka till målvakten och så har offside-regeln flyttats en halv millimeter. Det är ungefär vad vi har lyckats åstadkomma på 100 år.
Ja, målkamera nu också.
Ja, målkamera, ja. I vissa
fall. Men å andra sidan, då är mitt motspel. Om det var så att 100% i föreningsdemokrati och en ideell förening alltid ägde aktiemajoriteten i en klubb eller på något sätt kontrollerade en klubb. Om det är garanterat att klubbar inte gick i konkurs så är jag för det alltid. Men så tittar man på Ängelholm, ja. Landskrona, Trollhättan, Tyresö. Alla de är ju medlemskontrollerade. Jag går ändå åt helvete. Malmö FF, 2001, fick ni skriva upp värdet på kulan för att rädda elitlicensen. Jag kan liksom... Listan är så lång så att du vet själv. Ja. Och, så det är ju ingen garanti för att man inte går i konkurs.
Nej, det är det inte. Men det finns ju någonting också bortom allt det här rätt praktiska diskussionerna kring vilket som skulle passa bäst och vilket som genererar mest pengar eller säkrast liksom tillvaro från förening. Och det är ju, vad är fotboll och vem är fotbollen till för? Och för många av oss så är det väldigt viktigt att man äger sin förening, att man är medlem. För mig är det helt övervägande. Det finns ingenting som är lika viktigt. I samma stund man med FF bolagiseras så klipper jag mitt medlemskort, för det är ju ingenting värt längre, och sen går jag inte på matcherna längre. Och den rätt hårda inställningen är jag inte ensam om i fotbollssverige. Det är liksom jätteviktigt detta att det är min förening, min röst är lika mycket värd som den där företagsledaren som har tjänat 100 miljoner år. Jag är pank, jag har inte en krona på kontot. Men om jag röstar för och han emot och tillräckligt många röstar för, så vinner vi. Det är liksom den här demokratin som ligger liksom fast är lika viktig för mig som titlarna, som skölden, som laget, om inte viktigare. Och den rörelsen och sådana som jag har nu vuxit sig starkare de senaste 20 åren i och med det här som har hänt med fotbollsallsvenskan, med fler folk, en annan sorts publik. För en del av det här har också varit att den här, och det låter lite paradoxalt, men den här nya publiken som har kommit, de här supportrarna som har vitaliserat supporterskapet, får man ändå säga, de har ju också varit delaktiga i att fotbollen har liksom demokratiserats i och med att det har varit viktigt med medlemskortet, det har varit viktigt att börja gå på årsmötena och säga vad man tänker och tycker. Och där har du också, lika mycket som det har skett liksom en clash mellan, oj, de bränner bengaler och det är något nytt och de har tifus och de sjunger och kommer flera tusen på bortamatcherna, hur ska vi göra? Lika mycket har det varit en clash på årsmötena där det plötsligt dyker upp folk och säger, nej men det här går inte. Ja men, säger den gamla klicken, så har vi ju alltid gjort det här, ja. Men nu är det dags att ändra på det.
Så välkommen till ny verklighet. Det är ju på något sätt det här mot den moderna fotbollen. Jag undrar ju ändå liksom, som du lite symboliserar mot den moderna fotbollen, hur tycker du Malmö FF ska tackla de 250 miljoner som kommer in tack vare den moderna fotbollen och Champions League?
Ja.
Ska man lämna tillbaka stålar?
Nej, alltså jag är glad att jag inte behöver jobba med det här och inte ha med det att göra. Och jag har ju haft mina duster med Håkan Jeppsson,
ordförande i Malmö FF för de som inte vet.
Just det, om sådana här saker. Men alla har vi liksom någon roll att spela, så känner jag. Vem är jag, vad är jag viktig för, vad behöver jag göra? Jag får höra ibland att jag gnäller en sån massa. Jag hela tiden liksom gnäller. Har du inga egna förslag? Kan du inte liksom vara positiv någon gång? Så vidare. Jo, det är väl fine, men mitt i all halleluja stämning, vad det än gäller, så tror jag det är rätt så bra att det finns någon grindvakt som står där lite surt och gnäller om vad det nu än är för någonting. Och den är nog SFSU. Vi ska nog vara det här. Och det är inte vår roll att komma på med bra lösningar på en massa av fotbollens problem. Vi ska nu hela tiden se till och, för det har inte funnits en sån röst innan, tycker jag. Och då ska vi vara det. Och det medför ju också att vi ibland med all rätt kan bli beskyllda för att inte ha en massa egna fantastiska lösningar på det här. Så om jag ska svara på din fråga vad vi ska göra med de här pengarna, så dels ska vi lägga en del på hög, för att det här kommer inte se ut så här alltid.
Ni ska varför inte lämna tillbaka dem till UEFA och tacka. Lite så som Dan Josefsson när han fick Bonniers stora journalistpris, att han inte vill ta emot de Bonniers pengar. Ni kommer inte returnera, eller du vill inte returnera dem till UEFA.
Inte första gången, nästa gång kan vi göra det.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
That's the sound of another sale on Shopify in store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/retail23. shopify.com/retail23.
Inte sällan när det har varit oroligheter i samband med en allsvensk match så är det många som kräver hårdare tag. Man tar gärna inspiration från England och pekar på att där har man ju blivit av med problemen. Man har tagit tag i dem och sett till att hålla dem borta från arenorna. Och många fans lyfter plötsligt fram Tyskland som det goda exemplet. Alla fans våta dröm. Och på något sätt lika mycket som de som förespråkar England blundar för alla problem som följer och vilket samhälle det blir när man har kameror överallt. Ja, lika mycket blundar fansen för de oroligheter som förekommer i Tyskland, de hemska supportergrupperingar, de hemska supporterbråk. Det här är otroligt svåra frågor och finns kanske egentligen ingen riktig lösning på, även om alla är ense om att man måste göra någonting. Och frågan är, är det okej att vara rädd och gå på fotboll? Är det ens farligt? Apropå att du är då ordförande i Svenska fotbollssupporterunionen, känner du att det är ett problem att ni inte kommer till tals? Jag menar, anledningen till att jag sökte upp dig var ju att det blev lite Twitter-diskussion efter min podd med Magnus Persson, där en del Djurgårdsfans tyckte att det är förjävligt han får berätta om sina upplevda hot. Vi får inte berätta. Och så tänkte jag att du representerar ändå svenska supportrar. Är det ett problem att man inte kommer till tals i media?
Nej, men alltså idag inte lika mycket som förr. Men visst är det ett problem, och det tror jag de flesta på media erkänner också, att och där, som jag sa innan, att det där, vi har lite grann att skylla oss själva. Vi har liksom inte varit samlade tidigare. Supportrörelsen har varit väldigt disparat. Man har inte vetat om man ska prata med Black Army eller Järnkaminerna eller Bayern Fans, eller ska man ringa MFF Support eller Englarna. Vem är det man ska tala med? Och du får olika svar antagligen från de olika. Nu tycker jag dock att nu finns ju SFSU och är etablerat, så att idag har jag svårt när någon säger att ja, det var svårt att få tag på någon från supporterrörelsen, eller när vi inte blev inbjudna till någon av de här diskussionerna senast vad gällde bengaldiskussioner och så vidare. Ja, det fanns ingen att prata med. Då är det ju liksom, kom igen. Menar ni att ni inte vet vem SFSU eller jag är längre? Det kan man inte hävda, tycker jag. Men visst är det så att supportrar fortfarande... Det skiljer ju såklart i vilken plattform man har. Det är ganska tydligt att politiker eller media på ett enklare sätt naturligtvis kan föra fram sina åsikter. Och det är fortfarande så, det vet jag, att många inom media tycker det är ett problem att när det sker någonting, ja, då får man ju polisens pressmeddelande, eller man ringer till vakthavande som berättar att ja, det var slagsmål och de betedde sig för jävligt. Men man får ju aldrig höra den andra sidan riktigt ju. Och då har vi kanske varit dåliga på att själva se till att vi lyssnas på. Men det är väldigt ofta tidningarna bara kör det där rakt av. Det har jag läst tusentals gånger och vakthavande säger att vad det nu är. Det skulle vi vilja förändra, så att man liksom kollar av, är det något stort och viktigt kan man kolla av med oss, vad hände egentligen. Ja, det visar sig att någon gång har det varit polisen som har tagit fel beslut eller någonting, och då kan det vara bra att få höra att de vevade med sina batonger mot barnfamiljer till exempel. Det kan vara intressant att höra i sammanhanget, så man inte bara hör det här höga polisbefälet, för jag vet ju redan innan vad han kommer att säga, och det vet ju du också.
Hur svårt är det att organisera supporter? För inte nog med att ni är olika klubbar och därmed är rivaler, så finns det ju olika subgrupper kring varje klubbar. Det finns ju allt från de lite hårdföra och ultras och ner till barnfamiljer och liknande.
Alltså, det är i princip omöjligt, skulle jag säga. Det här uppdraget är mer eller mindre dödsdömt. Men det är också det som gör det lite roligt, tycker jag. Alltså det är ju, vi har ju 32 elitföreningar. Och vi har ju inte supportergrupper med från alla, men nästan alla kan man säga. Någon av de allra minsta i Superettan är kanske inte medlemmar hos oss, men i princip alla är faktiskt medlemmar. Och vissa av dem, som du sa, har ju flera medlemmar. AIK och Hammarby till exempel har ju 3-4 olika grupper som är medlemmar hos oss. Och de, jag menar, vissa av de här grupperna tjafsar ju internt innan de ens har börjat tjafsa med de som de märker rivaler till. Så det är ju klart att det här är ett jättekomplext uppdrag. Men jag tycker att själva strukturen börjar sätta sig i det att vi har liksom, på något vis har alla de här anammat vår föreningsdemokratiska struktur i alla fall, i och med att det här att vi har ett årsmöte som är väldigt viktigt. Det måste man komma på, det är där man säger sin åsikt, det är där man liksom lyfter fram vad man tycker att SFSU ska jobba med de kommande åren. Och där har vi haft de senaste 2 gångerna i alla fall, och tycker jag det har fungerat bra med föreläsningar, workshops, och det känns som att alla tycker att de har fått komma till tals och att man har varit med och pekat ut riktningen. Och vi har liksom bestämt oss för att varje år sätter vi 3 fokusfrågor. Detta ska SFSU jobba med under året. Det kan ju tillkomma helt andra saker naturligtvis, men det här är viktigast för oss, för årsmötet. Och det har varit lyckat, riktigt lyckat. Och där tror jag att de här medlemsföreningarna, även de mindre såväl som de större, har känt att jag var med på det årsmötet, vi bestämde oss för detta, det här jobbar faktiskt SFSU med. Sen från och med i år har jag tyckt att vi måste ha ett möte mellan årsmötena, och det hade vi nu i sommar. Så ett väldigt lyckat supporterträff i Stockholm där, ja, jättemånga av medlemsföreningarna var på plats, SVFF, massa media, UCF. Det var i princip bara nationella samordnare som inte dök upp.
Inget gott betyg till nationella samordnaren.
Nej.
Som är Rosmarie Freban då, eller?
Ja, fram till årsskiftet.
Ja, just det. Ja, okej. Ja, det var ju illa. Bland de här som representeras av dig, så att säga, så finns det ofta en bild, upplever jag, på Twitter eller när man då blir ifrågasatt som journalist, att åker man på alla bortamatcherna sen typ forntiden, så är det då är man en äkta supporter. Men är man liksom en barnfamilj som går på några hemmamatcher, då har man inte riktigt lika mycket att säga till om. Hur känner du kring den värderingen om vad som är äkta fans och oäkta fans?
Alltså den, egentligen är den ointressant, tycker jag.
Det är den ju inte, för att den kommer ju väldigt ofta upp.
Ja, men jag, alltså den har nu kommit upp framförallt, känner jag, de senaste åren på grund av pyrotekniken. Eftersom att så många har haft åsikter om pyroteknik. Och många av dem som har haft åsikter om pyroteknik har varit folk som man egentligen förknippar med fotboll på det viset. Det har ju varit kröniker från Lasse Kronér och Jonas Gardell som har flammat upp och haft en, liksom, fått stor betydelse. Och där har nu många fans känt att, jaha, så är det Jonas Gardell som ska sätta tonen för vår supporterkultur i Sverige?
Fast om vi skippar de extrema, så finns det ju ändå där att jag kan känna att man ser liksom ner på en barnfamilj som faktiskt går på Malmös matcher, men som kanske bara går på hemmamatcher eller på 5 hemmamatcher. Men de är ju lika mycket supportrar som den trogna person som köper sitt årskort och som åker på alla bortamatcher. Eller är de inte lika mycket supportrar?
Alltså jag graderar inte det, det gör jag inte. Jag gör inte det, men jag vet ju att i supporterrörelsen är så att man liksom gärna gör det. Men visst är det viktigt med att vi har folk som åker på bortamatcher, som ser alla matcher. Det tycker jag. Och de kan väl för det bara raljera ibland liksom. Vad jag känner är, och där är ju SFSU och SEF helt överens, jag tar fram ett dokument som både jag och Lars Christer har skrivit under, om att alla är välkomna på allsvenska arenor. Alla. Och det inbegriper liksom de allra mest hardcore fansen, som barnfamiljerna. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att alla är välkomna på exakt samma del på läktaren. Det kanske är lite stökigare och rörigare och mer sång och flaggor och ibland pyroteknik på i klacken. Men barnfamiljerna ska ha sin plats och sponsorerna ska ha sin plats. Och du ska ha de lite äldre kidsen som ska ha sin plats innan de kan gå vidare till klacken. Och jag som är lite äldre som inte orkar stå längre ska ha en bra sittplatsmöjlighet ändå. Så att alla ska vara välkomna, nödvändigtvis inte på exakt samma ställe på arenan. Men visst, ett visst mätande av hur stor supporter man är finns det väl, och jag kan väl också vara del av det ibland när man ibland liksom sär till någon yngre supporter att ja, var var du någonstans då och då för 30 år sedan. Det är väl klart.
Jag raljerade ju lite med dig på när vi träffades på fotbollsskalan. Du sitter liksom, åtminstone något år när jag såg, jag sitter inte ens så långt fram själv, men du sitter ju där framme med SEF och liknande och på något sätt blivit en del av etablissemanget. Vilken fara finns det med det?
Ja, den finns. Det är jag väl medveten om. Och det är lite svårt. För att någonstans tycker jag att SFSUs ordförande ska vara med på fotbollsskalan. Det är givet. Sen det är lite olyckligt att det råkar vara Tony Ernst som är SFSUs ordförande. För jag är inte så intresserad av att gå på fotbollsskalan. Men SFSUs ordförande ska vara där och ska sitta vid samma bord som SEF. Det tycker jag nog. Och det ska bli skönt sen när jag lämnar över till någon annan så att det är någon annan som får göra det. Men det finns liksom en å ena sidan tycker jag att det är rätt och det finns liksom inget fel i att supportrarna finns på plats där också. Och idag är det faktiskt så att vi räknar 36 medlemsföreningar och över 30 000 medlemmar. Så det är en ganska stark kraft och det är en enad kraft med ett årsmöte och flera år bakom sig. Så vi ska vara där, vi har plats där. Men givetvis är det ett problem med att man måste frottera sig med de här människorna. Man måste ju kunna sitta där och liksom umgås och prata med dem. Och det är ju folk som... Ja, jag förstår att du måste tycka det är lika jobbigt som jag. Men det är ju folk där, det är ju massa folk jag har skällt ut och betett mig mot. Och varit taskig mot i media och vad det nu är för någonting. Som man plötsligt...
Ja, jag blir alltid väldigt välkomna av förbundet och liknande. Och Erik Hamrén och så att det är lugnt.
Okay, det blir ju inte jag då. Och jag förstår det där. Och det är lite jobbigt. Men det är klart att det här supporterrörelsen måste vara en del av detta. Måste kunna fungera som samtalspartner. En seriös samtalspartner för SEF. Om det här ska kunna bli någonting i framtiden. Men vi måste också kunna stå helt oberoende. Fria från det här. Och i år så... Ekonomiskt går det inte ihop. Det går inte. Jag har räknat på det. Jag går mellan 12 000 och 15 000 privat back per år på vår ordförande i SFSU. Och det är inte riktigt rimligt tycker jag att det får man räkna med när man är ordförande för SFSU. För det är förutom all tid och
energi. Är det helt oavsett det?
Ja, det är det. Det är förutom all tid och energi jag lägger ner då på det. Jag tycker nog att det ska vara oavvärderat fortfarande. Men det måste ju finnas en ekonomi där som gör att man kan betala resor och hotell om man nu är kallad till möten eller vad det är för någonting. Och så måste det finnas möjlighet till fysiska styrelsemöten 2-3 gånger om året för SVS och styrelse. Det går inte riktigt att sköta det på telefon hela tiden. Så från och med i år så är har vi ju ingått en form av avtal med SEF som vi presenterade på den här konferensen i sommar. Så det gick ut i media och vi har presenterat det för alla våra medlemmar. Och ännu är det faktiskt ingen som har gnällt på det. Men jag inser faran med det, gör jag.
Och det är ett SEF-pröjsar.
Ja, vi får ju en liten summa av SEF som är sagt att det ska vara årligen. Det här är första året, men det ska komma varje år. Som ska täcka liksom basala kostnader för att SFSU ska fungera som en seriös samtalspartner till SEF. Men... Visst, jag förstår om det är någon som reser kritik och säger att det här är liksom, man sitter i knät på dem och så vidare. Jag förstår komplikationerna, men det är en ekvation som inte riktigt går ihop. Vi ska vara seriösa samtalspartner, men vi ska samtidigt stå helt oberoende.
Nej, det är ju en svår ekvation, men det känns som att ni har kommit närmare SEF. Att sen SEF har tagit under ledning av Lars Kristoffersson och Mats Engqvist tagit lite steg bort från förbundet, så känns det som att ni har fått till ett bättre samarbete med klubbarna. Eller är det en feltolkning?
Nej, det är det inte. Men det har att göra lite grann lyckliga omständigheter att jag kände ju Lars Kristoffersson lite grann privat innan det här. Så när han steppade upp som ordförande i SEF ungefär samtidigt som jag blev ordförande i SFSU, och då blev det ganska naturligt att vi kan träffas liksom och prata med varandra. Och han bor ju här nere. Och jag bor också här. Centrerat här nere i Skåne numera. Makten. Men, så vi har ju en liten så. Vi går och fikar på ett tantcafé här i stan en gång i månaden kanske. Och löser rätt mycket av problemen och pratar och kommer fram till saker. Det är ju rätt så praktiskt. Men jag inser också att det är problematiskt. För att nästa ordförande för SFSU eller SEF då, kommer kanske inte ha samma relation.
Numera finns ju podden på Acast också, och där är den blingad, som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden.
På Twitter går det inte sällan hett till. Och jag gillar ju på många sätt Twitter och är lite Twitterberoende. Samtidigt kan man ibland tycka att det är lite tröttsamt när man blir utsatt för ett drev. Eller drev och drev. Men när det blir väldigt komplexa frågor som ska drivas på Twitter och man ska svara och det är väldigt många som är inne. Och skälet till att jag träffar Tony Ernst på Möllevångstorget den här lördagen beror på att jag just hamnade i en diskussion med en hel del Djurgårdsfans efter att jag hade presenterat Magnus Persson-podden på Twitter. Och jag hade skrivit om hot och hat under tiden i Djurgården. Och där jag fick svar av välverserade herrar som skrev att enligt de rekvisit som gäller för hot så kan det inte vara ett hot som Magnus Persson har utsatts för. Och vi i media, vi har blivit utsatta för mycket värre i media än vad Magnus Persson har blivit utsatt. Och Tony Ernst blandade sig in i diskussionen och tyckte att det är väl inte så konstigt att djurgårdarna tycker att det här är jobbigt. Särskilt vad som hände i samband med den allsvenska premiären där en supporter miste livet, en supporter i Djurgårdsfamiljen. Och självklart hade Tony Ernst en poäng, även om jag fortfarande tycker att Magnus Persson måste få äga sin egen upplevelse när det gäller hot. Men det födde också det här fröet att jag faktiskt ville ha med Tony Ernst, för att många fans känner ju att men vi blir inte representerade. Och det kan ibland vara svårt att göra en podd med en slumpmässigt utvald Twitter-djurgårdare som är arg på att jag skriver om hot när rekvisiten för hoten till uppfyllda. Därför blev det Tony Ernst. Om man går till de problem som finns trots allt på läktare så är det ju bengaler, bangers. Det finns ju ändå inslag av lite hot och våld och liknande. Och det finns ju faktiskt folk som uttrycker att de är rädda för att gå på fotboll. Även för jag vet att många av de mer etablerade fansen tycker att det är fel och att det är säkrare än någonsin. Men förstår du de som känner en rädsla för att gå på fotboll?
Ja, alltså rent allmänt kan jag väl säga att ja, det gör jag. Men jag menar, jag skickar gärna mina ungar och har gjort det som de var ganska unga på fotbollsmatcher. De har varit med i klacken på tuffa bortamatcher i Helsingborg till exempel. Men jag skulle fan aldrig skicka dem till någon musikfestival. Alltså Emmaboda eller Hultsfred eller Roskilde utan att jag själv var med. Där är det nog lite grann, hur ser det ut i media? Vad är det som avspeglas och så vidare? Fotbollen är lite farlig, det är bengaler på alla bilder och minsta lilla grej så är det hot och hat. Medan det är ofta man läser om Hultsfred och Roskilde om att jo, det var en fantastiskt trevlig och säker festival. Bara 24 våldtäkter, 250 misshandelsfall och så vidare. Är man inne i det här, jag har gått på fotboll sen, ja, det är mitt 40 år nu, då tycker man nog inte att det är lika farligt som en massa annat i samhället.
Fast för mig har aldrig två fel blivit ett. Nej. Att det spårar ut på musikfestivaler gör inte att det är okej för mig att det spårar ut på en fotbollsarena.
Självklart, och det är nog inte det jag försöker säga heller. Jag menar bara att det är ganska mycket här i livet som är farligt. Jag pluggade på lite grann innan det här för jag tänkte att det skulle komma någon fråga om hur farligt det är med fotboll eller hur farligt det är med bengaler. Liksom. Och det är ju, läser man Brottsförebyggande rådets hemsida då, så, och man tittar på hur många anmälningar vi har på misshandlar, på våldtäkter och mord och trafikolyckor, jag vet inte vad. Så är det ju, efter att ha läst den sidan så vågar jag knappt släppa ut mina ungar utanför dörren. Liksom. Men, och då är ju fotboll i princip helt riskfritt om man jämför. Därmed inte sagt att vi inte måste jobba med sakerna i fotbollen.
Varför har man bangers på matchen? Alltså det är knallskott.
Ja, alltså jag är 48 år och har aldrig
hållit
en bengal.
Ja.
Jag har aldrig hållit en bengal eller slängt en banger. Men det är väl samma känsla som varför smäller folk så jäkla mycket raketer på nyårsafton?
Ja, fast det är en annan. Den parallellen funkar inte. Det gör den inte. Här kastar man till och med knallskott på folk.
Ja, nej det är onödigt. Det tycker jag.
Onödigt, det tycker jag är väl snällt.
Ja, det är väl
korkat.
Ja, men visst. De flesta stora supportföreningarna har liksom tagit avstånd från det. Det står i de här grejerna att pyroteknik är liksom, men Bengals är något annat.
Varför är man maskerad på matchen?
Ja, det är många snabba och hårda frågor här. Jag känner mig trängd. Men varför man är maskerad är ju, det är ju för att det är olagligt att bränna bengaler. Och om inte polisen ska se en via kamerorna de har, så måste man maskera sig. Det är ju ett ganska enkelt svar. För att man inte ska bli tagen. Ja, alltså, hela den här frågan om
att isolera det till maskeringen.
Maskeringen. Ja, alltså, många av de här frågeställningarna och svaren på dem är så konstiga. Vi har maskeringsförbud i arrangörslagen idag i Sverige. Så det är förbudet att maskera sig på
ett annat sätt. Och ändå gör man ingenting.
Nej. Och så tjatar folk om att vi måste ha lagar mot det här. Men vi har redan en lag om det. Det pratas en massa om det här. Om att tänk när vi sen får igenom maskeringslagen. Ja, vad ska då hända?
Mm.
Vad
är det som ska ske? Ibland, jag läser ju också på inför att jag träffar folk. Så säger man att du har någon gång sagt liksom i Sydsvenskan en enkät om polisen. Ja, men det är bättre att polisen håller sig borta. Sen läser man i en annan artikel att du säger att ja, men här måste polisen gå in för att en publikvärd kan inte ensam stå mot de här krafterna.
Så. Ja, men det har ni varit i olika frågor.
Och absolut, det är ja. Olika frågor, men det är ju komplext så att säga.
Ja, det är klart att det är komplext. Men så här, vi spelar 480 elitmatcher på ett år i Sverige. Det är allsvenskarnas upprättare. Jag menar, 450 spelas utan polis. Jag höftar, det kanske är 440. Men absolut största delen av dem spelas utan polis. Det är ju de stora matcherna när det krävs polis där. Och då är jag naturligtvis inte man att säga att polisen ska hålla sig borta. Men all modern forskning pekar på att mjuka värden från polisen, att man visar upp sig på ett trevligt sätt och inte kommer i full riot gear. Det hjälper stämningen och det gör att folk taggar ner. Så jag tror ju på det här, att det är inte bra om polisen kommer med tanks och helikoptrar och ridande poliser och svingande batonger. Det är inte bra. Det kanske man måste ha där bakom om saker helt skulle urarta. Fine. Men jag tror på att om man möter människor som människor inte boskap, så beter de sig som människor inte boskap. Det är liksom det rent övergripande, och polisen har naturligtvis en roll att spela i alla de här större matcherna. Men vad var frågan egentligen?
Nej, men det handlar om maskeringen är ju, ja. Varför man maskerar sig, varför man tycker att det är okej på något sätt. Eller liksom att de kommer ju undan med det, många av det här. Och jag menar, jag gillar bengaler. Jag vill ju ha laglig pyroteknik, vilket nu kommer. Jag menar, förbundet har ju faktiskt gjort en väldigt bra förändring. Det här med att man dels tar bort böter, och man har ju uppfyllt kraven som förening, så man blir inte bötfälld vid pyroteknik, och att man öppnar för lagligt pyroteknik förutsatt att polisen ger tillstånd. Det är väl svårare än.
Ja, men polisen är också med på det. Där har vi två frågor där vi har lobbat väldigt hårt, kan jag säga, under året. Jobbat otroligt.
Hur känns det när det svänger?
Ja, men det är också glädjande, och det har varit en framgångssaga på det viset, för allting vi har tagit upp på som våra fokusfrågor som jag nämnde på årsmötena då. 2013 var det ju ståplatsreduceringen som vi ville ha bort, och den lyckades vi lobba bort. Det var ju 51%-regeln som skulle bevaras, och den klarade vi bra. Vi ville ha början på gång att få tillstånd till möjlighet att undersöka om legal pyroteknik, och det har vi också fått igång. I år var en av fokusfrågorna att vi skulle få bort böterna för föreningarna vid pyroteknikbränning, och det är också en fråga. Så att det är glädjande, tror jag, och det här har hjälpt till att våra medlemsföreningar inser att SFS är nu viktigt och det är bra att vara medlemmar, för att det vi bestämmer på årsmötena verkar som att man kan få igenom på demokratiskt vis.
Vad är risken att plötsligt nu när man vet att klubben inte drabbas av om man tänder bengaler, att det ökar bengalbränning?
Alltså, jag ser två faror med det här då. Det ena är ju att det är fritt fram att bränna, liksom, som du säger. Det finns ju en reell risk för detta. En annan är ju att det på något sätt sätts lite hårdare krav. Ska ni nu komma undan böterna, då är det metallbågar, då är det pyroteknikhundar, då är det mycket hårdare kontroller. Då får vi lov att göra mycket mer för att förstöra personlig integritet. Det är också en risk. Men egentligen är det så här, det finns en elitmanual som alla lag har att förhålla sig till. I den finns det säkerhetsföreskrifter, de måste man följa. Följer man dem så ska man klara sig, även om det bränns bengaler. Så egentligen tror jag inte att det här kommer att förändra någonting. Än viktigare är att, absolut viktigast tycker jag är att vi lyckas få till stånd en möjlighet att arrangera legal pyroteknik. Och att den legala pyrotekniken så mycket som möjligt liknar den illegala. Det ska liksom inte vara att du får stå längst ner i hörnet på läktaren med tomteblås. Utan det ska ju vara någonting som åtminstone lite grann ser ut som hur illegal bränning är idag. Finns det möjlighet till det? Ja, då tror jag att... För hela den här grejen handlar om tre saker. Det är illegalt, bengaler. Det är farligt. Och det kostar pengar. Det är ju de tre sakerna som jag har liksom lokaliserat. Vad är problemen? Det kostar pengar. Eller kan man säga till folk numera då? Det gör de inte längre. Det är illegalt. Om vi då har legala bränningar så kan man säga till folk att nej, det är det inte. Det återstår en sak. Det är farligt. Ja, det kommer alltid att vara farligt att tända en bengal för den håller många grader. Så det kan inte göra mycket åt. Men jag tror att om man bränner legalt, det är inte samma incitament för polis, publikvärdar, annan publik att liksom fokusera på det här. Utan det här är ju tillåtet och det kostar inga pengar. Man behöver då heller inte maskera sig om man bränner legalt till exempel. För man får lov att göra det. Och då tror jag att den här farogrejen minskar i alla fall. Och då har man liksom gjort så mycket man kan.
Om man ser kring fotbollen så finns ju även de lite hårdföra grupperingarna på fans, firmor så kallat. Jag menar, det är ju ingen hemlighet. Det finns ju i många föreningar, även i viss med koppling till Malmö. Hur, och jag vet när jag lyssnade på Karl-Erik Nilsson Ekots lördagsintervju så frågade hon om han, vad han tyckte om att firman fick ha sin banderoll uppsatt på AIKs matcher. Den politikern är så lyckats han undvika att svara på det. Hur ställer du dig till de här grupperingarna?
Ja, alltså, mitt uppdrag är ju ganska enkelt. Jag är ordförande för SVSU. Jag har att förhålla mig till stadgar och årsmöte. Och i våra stadgar står det att man inte, eller att vi tar avstånd från våld. Och det betyder att ingen av firmagrupperna är medlemmar hos oss. Så de innefattar liksom inte, de finns inte med i mitt arbete.
Vad är din råd till fotbollen som jag menar, du har ändå en unik kompetens i denna världen? Ska man ha dialog eller ska man inte ha dialog?
Ja, alltså jag är av åsikten att det är alltid bättre att prata med människor än att inte göra det.
Hur rädd är du själv för de här grupperingarna?
Nej, jag är inte rädd. Jag är inte rädd. Men visst, under tiden som ordförande i MFF Support, jag var ordförande i 5 år där, så blev jag ju mordhotad någon gång av vår firma.
Hur upplevde du det?
Ja, det var inte roligt såklart. Men jag har varit hiphop-skribent, rap-skribent i så många år innan, och då blev man kategoriskt mordhotad av artister som tyckte man gav för dåligt betyg, så att jag var kanske lite mer van vid det än vad någon annan skulle vara. Men jag tycker man ska prata med alla. Och jag tycker man ska se människan och fördöma handlingar och dåd. Och ge en möjlighet att komma tillbaks om man, till fotbollen om man ångrar sig eller tycker att det man gjorde var fel. Inte stänga av folk, människor för att de är människor utan för det de har gjort. Men sen är det givetvis så att i vissa fall är det här kriminella organisationer. Och då är det ju en polisiär fråga. Jag hade ju, jag menar på den här gamla goda tiden, jag hade Bengt Madsen som tyckte att kan inte ni MFF Support peka ut dem och liksom säga till vilka det är? Jo, så kan vi göra. Jag då var jag kanske 40. 40-årig tvåbarnsfar som jobbar som redaktör för barntidningar kan gå fram och peka de här tungt kriminellt belastade, ofta påtända människorna och säga, hörni ni, kan inte ni sluta med det här? Annars anmäler vi er till polisen. Alltså det här är ju i vissa fall folk som polisen tycker det är obehagligt att ta tag i. Inte fan ska vanliga människor lösa det här. Då får polisen, tycker de det är så jobbigt så får de äska mer pengar från regeringen så att de kan ta tag i
det. Visst är det så att på något sätt staten inte riktigt... Men det är min tes också att det här kan man inte lägga på fotbollsklubbar eller enstaka publikvärdar. Just eftersom de är rätt farliga.
Ja, och jag undrar lite grann om det här, den här nya... huliganlagen med det här register som ska finnas. Dels blir jag lite allergisk när jag hör register och polis i samma mening efter de senaste årets turer då. Men det andra är ju vem ska sköta de här avvisningarna när de här kommer. Ska det stå då, jag menar jag har kompisar som är frivilliga publikvärdar. Jag vill inte att de ska behöva avhysa firmasnubbar som ändå försöker ta sig in på matcher.
Förstår du inte när du själv säger detta, förstår du inte de som eftersträvar en engelsk lösning där man ju i England gått rätt hårt åt och åtminstone fredat sina arenor? Det betyder inte att problemen med de här människorna har försvunnit, det är bara att de har flyttat någon annanstans. Men många som kanske inte är så insatta i den här kulturen faller ju gärna till att vi gör som i England. Kameror, register, resförbud, liknande.
Ja, det ena då jag vill ha säga är att det beror på vilket samhälle vill man ha. Vilken typ av människa är man? Fine. Är du en sån människa som vill ha register, kameror överallt?
Ja, vill och vill. Man tvingas ju för att några inte kan följa lagarna.
Nej, jag tycker inte man tvingas. Man kan jobba på ett annat sätt.
Det kräver det är nog kriminella som bryter mot lagarna. Vad ska vi göra? Ska vi bara luta oss tillbaka? Jag vill inte registrera någon.
Nej, det menar jag inte. Jag menar bara att det finns två vägar att vandra. Och i bägge de här vägarna kräver det naturligtvis tribut och hårt arbete och vad det nu är för någonting. Den ena vägen är ju detta. Hårdare straff, kameror och övervakning. Men en annan väg är ju att försöka jobba med det här på lite mer mjukare värden. Liksom. Jag tror fortfarande på den vägen. Kommer alltid att göra det.
Många supportrar lyfter fram Tyskland som liksom en våt dröm. Det är helt fantastiskt. Jag menar, och jag håller med till stora delar. Men även de har ju den här problematiken med huliganer och firmor och liknande. Det är ju inte så att den är helt våldsbefriad.
Nej, det är den inte. Och i England är det ju så att den är inte borta heller. Den har bara flyttat ner. Går du på division 2-match så får du passa dig i många fall, för att där smäller det fortfarande rätt rejält. Du ser inte det på Premier League. Den här, det är ju liksom en rosa skimrande yta där det är bra spelare och fint publikljud, lite uppmickat. Men jag menar, engelsk fotboll i övrigt har fortfarande samma problem med det. Men man gör ett misstag om man tror att vi kan göra som i England. Där kunde man byta ut en till stora delar arbetarklasspublik mot en ny sorts publik. Vi kan inte göra det i Sverige. Där är SFS och SEF till exempel helt överens. Det går inte. Vi har den här publiken. Vi kan inte byta ut den mot någon annan. Höja priserna rejält. Jag vet inte vad det är, Dan Persson, den här bloggaren, som tyckte att vi höjer priserna rejält så vi får bort den här vi supportrar liksom. Men vem är det som ska komma då? Jag förstår inte riktigt vem det är som ska gå på matcherna för att se den här underbara fotbollen mellan Gävle och Gais. Det är inte så att det liksom, dels har vi inte produkten och pengarna som man har i England. Dels har vi inte liksom publikunderlaget som gör att vi kan byta ut det. Vi har den här publiken, vi får försöka lösa frågorna. Men i många fall, alltså, jag tror så här, jag håller med dig i att det liksom är politikerna som är fega, som inte riktigt vågar ta ansvar. Och det är ju jobbigt att vara politiker. Det är jobbigt att behöva ta beslut och behöva leva upp till dem sen. Liksom. Men det får de ju göra. Det är välbetalda arbeten och det är karriärer de själva har valt. De kan ju, hoppar de av så kan de ju få någon landshövdingsplats eller någonting annat. Så det är ju nog inga problem att klara sig.
Samtidigt är det ju inte så himla roligt kanske att vara polis och behöva gå in och ta tag i de här krafterna. Negativa, mörka krafterna. För jag menar, det är ju inte en politiker som står där ute och städar bland buset.
Nej, men jag menar, polisen gör väl redan mycket när det gäller MC-gäng till exempel, och det måste vara ännu värre. Så att det kan ju inte heller vara så. Vi kan inte göra det för polisen tycker det här är jobbigt. Det köper jag inte riktigt liksom. Och egentligen är det inte en större och farligare fråga än trafficking-gängen, än MC-gängen, än någonting annat. Polisen och politikerna får väl helt enkelt hitta de här som gör det utan att för den sakens skull inskränka på vanliga människors liv. Och haffa dem.
Jag satt på färjan mellan Ystad och Swinoujscie i oktober 1989. Jag var på väg till en VM-kvalmatch där Sverige hade möjligheten att nå sitt första stora mästerskap sedan 1978. Det handlade om en plats i Italien 1990 och Polen stod för motståndet. Och jag kan lugnt säga att den skara av svenska fotbollsfans på ett par hundra personer som tog färjan över och sen tog tåg neråt till södra Polen. Ja, det var vad Alex Schulman skulle kalla ett riktigt rövargäng. Eller rövgäng. Spridda skurar av det svenska samhället. Och det var mycket män. Och det skanderades ganska tidigt: Bajen bär så rakade brudar. Och det var nog första gången jag hörde det live. Och det är klart att jag garvade till, för att jag tyckte att, ja men herregud, det var ju både lite humor och lite provocerande och allt möjligt. Och sen har man ju hört det och visa pattarna och allt vad det är genom åren på läktarna. I denna extremt manliga miljö. För att herrfotbollen är ju extremt manlig. Och det är ju inte konstigt när det är spelare som är herrar som ska spela. Men det behöver inte betyda att det bara ska vara män i styrelserum, sponsorloger, pressläktare och på läktaren i övrigt. Det här är ju en fråga för, inte bara för männen som styr fotbollen, utan för alla oss som brinner för fotboll.
Inte sällan när det skrivs om supportrar så blir det ju rätt hårda tag mot oss i media. Ibland säkert med rätta, ibland fel. Och man blir rätt hårt kritiserad. Vad är din bild kring relationen mellan supportrar och media?
Ja, jag är ju någonting så unikt som att jag är ju supporter in i själ och hjärta. Men jag har också jobbat som journalist i perioder. Så jag vet ju hur det är på bägge sidor. Det vet jag ju. Men jag vet ju hur branschen ser ut just nu, journalistbranschen. Jag ser ju kollegor och folk som blir av med jobben och så vidare. Så det är ju tuffare än det någonsin har varit. Och det skapar ju såklart ett klimat. Men vi dansar ju med varandra. Och den här dansen kommer vi fortsätta dansa. Och vi får försöka leva med varandra. Man kan ju nyttja det till sin fördel också. Så får man ju tänka ganska ofta. Liksom. Jag vet ju, idag är det ju SFSU, kanske framförallt jag, då har ju blivit någon form av namn här. Så att jag vet ju också när jag kan gå ut och säga någonting som lite tillspetsat liksom, kan bli en klickmagnet och det kan fungera bra och det kan vara till nytta för oss. Liksom. Man får nog försöka spela det här spelet och dansa den här dansen och nyttja det liksom, till sin fördel så mycket man kan, för att det är inte så att tidningarna kommer att dra ner på allt det här nyhetsjagandet och försöka skapa någon liksom, gammaldags, seriös journalistik igen.
Fast det var ju, jag menar, du sa ju själv att förr i tiden skulle man knappt hitta matchresultaten, och dessutom var det ju så att, jag menar, bilden av fansen då var ju betydligt mer enkelspårig än vad den är idag.
Ja, alltså det, så är det. Jag är helt fullt medveten om att förändringen, den stora förändringen, såväl vad gäller från oss supportrar, som tv, som förbunden, som media, har varit till det bättre. Jag vill inte gå tillbaka när det gäller mediasidan, till exempel hur det var, vad det skrevs om, eller vad det inte skrevs om fotboll för 20 år sedan. Det är mycket bättre nu än det var då.
Kan ni göra mer om att ha en ständig presstalesman som är redo att uttala sig? För jag vet att jag var lite besviken, men jag ringde dig då efter den här dödsmisshandeln i Djurgården. Du stod och delade ut program, Malmös match, Djurgården, Helsingborg, allsvensk premiär. Och du körde lite politikersvaret, som jag har hört så många gånger, att jag måste ta reda på vad som har hänt. Vilket kan vara lite seriöst. Men jag menar, för mig är det rätt enkelt att fördöma att det här är ju för jävligt att någon har dött. Oavsett om man vet vad som har hänt.
Ja, alltså det är...
Och ni är väldigt snabba att hugga på polisen. Att polisen, idioter, de gick ut in med batongen. Då är ni snabba. Men när det är någon supporter som är inblandad eller som kan på något sätt klistras på er, då är man plötsligt politiker, Lagrell, Karl-Erik Nilsson.
Ja, det här är den stora, liksom, ska vi säga, problemet som jag fortfarande dras med vad gäller dig. Den här diskussionen du och jag hade på telefon samma dag som var premiär. Då jag tyckte att du var alldeles för pushig och för liksom sugen på att få ut en nyhet om ett...
Jag var sugen på en reaktion från supportrarna, vilket jag tycker är viktigt.
Ja, jo.
Nyheten var ju ute där.
Jo, men jag kände då att liksom... Ge mig 5 minuter, människa, så att jag kan få tala med... För jag har ju flera djurgårdsvänner på läktaren. Och var ju... Jo, det kanske var någon av dem. Och känner ju jättemånga djurgårdsfamiljen. Och visste liksom... Så det här är ju... Det här var ett unikt fall där jag verkligen kände att jag måste väga alla ord exakt och veta precis vad som har hänt. Då retar mig fortfarande på dig att du liksom var så... tryckte på för att få ett svar liksom, inte nöjd där med det jag sa.
Ja, det är olika hur man är, och jag menar, det beror på hur man kan uttrycka sig när man ringer någon på ett sätt. Sen behöver inte det uttryckas på samma sätt i skrift, så att säga. Men för mig, jag upplever ibland, det var ju ett unikt, oerhört sorgligt tillfälle, men jag upplever ibland att man från supporterhåll är väldigt snabb om man upplever att myndigheter eller något liknande eller media eller någonting, om de har gjort fel, då behöver man inga 5 minuter att fundera, för då har man en väldigt tydlig bild av vad som har hänt. Men om man på något sätt kan dra sig in själv, ja, då vill man vara lite passiv. Förstår du vad jag menar? Ja,
alltså på ett rent allmänt plan, om vi inte pratar om
ja,
det.
Vi skippar just den händelsen.
Om man pratar rent allmänt så förstår jag vad du menar. Men det är väl för att man som supporter liksom så ofta har befunnit sig i någon form av underlägsen liksom perspektiv. Det är ju liksom, som jag sa innan, det är polisen som får uttala sig i tidningen. Det är de som kommer till talet. De har ju det som våldsmonopolet. Det är media som är tredje statsmakten som liksom lätt kan forma åsikter.
Fast jag tycker det hade varit mycket värre om jag satt mig och skrev en krönika och fy fan att de inte... Jag ringer ju ändå dig för att jag vill ha din version.
Ja, just där.
Och hade du då sagt till mig att men jag känner massa djurgårdare, jag måste kolla. För det var inte det du sa till mig. Nu när du säger det så tänker jag, men fan, det är klart, det tänkte inte jag ens på. Men hade du sagt det till mig, jag måste kolla, det kan ju vara någon jag känner. Ja, jag gjorde säkert fel, jag gör ju inte allt rätt, helt enkelt. Så det är ju inget konstigt med det. Men jag bara fick en känsla av att fan, nu vågar man inte säga någonting.
Jo, vågar. Jag är inte så rädd för och säga vad jag tänker och tycker. Jag har massor med fiender där ute.
Det brukar vara, ja, då är vi två.
Det brukar vara ett bra mått på hur lyckad ens tillvaro är, tycker jag. Hur många som inte tycker om en. Men jag menar, rent allmänt så är det självklart så att supporten befinner sig i ett underlägset tillstånd gentemot liksom de stora krafterna i samhället. Myndighet, media, polis. Det är inte så konstigt att man är lite orolig och inte riktigt känner att man litar på någon.
Nej, jag köper det. Det är ju självklart att det är så. En annan sak som jag har noterat är att du driver att du vill ta in damfotbollen igen i Malmö FF. Och att jag menar, du jobbar för homofobi. Och jag menar, sexismen är ju en del. Jag menar, det är ju lika mycket del av media. Det är mycket män, det är en värld av män. Och jag menar, går man på fotboll så har man visat pattarna eller Bayern bärs och rakade brudar och allt det här som finns, så att säga. Och hur ser du på det? Den liksom extremt manliga världen, och där vi säkert båda två skrattat med till när någon skrikit visa pattarna eller något sånt, hur dumt det än kan låta.
Nej, men alltså det är man älskar, jag älskar ju fotbollen, så är det. Jag älskar fotbollen och jag älskar min förening. Men det är klart att det här är en bastuklubb. Det är ju liksom män som bestämmer hela vägen ner från toppen till ner här, och mycket där känns obegripligt och främmande för en liksom tänkande humanist. Och på 80-talet och bakåt, så när man satt på någon middagsbjudning eller någonting och de frågade vad man sysslade med för hobby, som man sa att man gick och såg Malmö FF eller fotboll, så tittade de ju på en som att man var mer eller mindre sinnessjuk. Det gör de inte idag, för fotbollen idag har ju tagit över allting och har blivit, finns ju på alla kultursidor och är ju kung fotboll. Men problemen är ju kvar. Alltså jag ser ingen annan lösning, för du nu frågar om lösningar, så ser jag ingen annan lösning än att fotbollsrörelsen internt liksom, via väldigt hårt jobb, måste på något vis lösa det här på samma vis som vi löste rasismen. Idag kan du inte skrika rasistiska saker på en svensk läktare med några få undantag kanske och komma undan med det. På samma sätt som du kunde för 20 år sedan. Det vet både du och jag. Så det går ju inte. Vi hade en incident i Malmö i fjol på vår ståplatssektor där någon skrek, gjorde apljud åt Tocco Loranti. Men han blev mer eller mindre misshandlad och utkastad från läktarna och har aldrig vågat sig tillbaka. Så att det går
gillar
inte.
Man ju sen.
Nej, det gör man med inte. Men, nej, det gör man inte. Men det, när en sån sak sker där och då och du har den klacksammansättningen du har, så kan du inte göra det. Det går inte liksom.
Där det är måste ju ske på samma sätt.
Ja, det tror jag. Jag tror liksom inte det är lönt om vi liksom har en integrationsminister som ovanför säger att nu måste ni sluta med att skrika det här på läktarna. Nu är det bestämt regler, det blir böter, det blir si. Det ser fint ut liksom, kanske. Men det löser inte problemet. Jag är mer intresserad av att lösa problemen. Och då sa jag, som jag började med nästan ju, Sabr miftah al-faraj. Tålamod är nyckel till framgång. Vi måste lösa det här, låta det sträcka ut över lång tid. Vi har börjat med det här med homofobi till exempel i fjol. Vi hade hörnflaggor på en match i Malmö FF med regnbågsflaggor. På Älvsborgs läktare har det varit uppe med fotbollssupportrar mot homofobibanderollen. Även på Göteborgs läktare fanns det uppe om, jag har glömt bort hans namn, men den här äldre spelaren som spelade i Göteborg som homosexuell och alla vågar komma ut.
Som Offside skrev en bok om, jag kommer inte på vad han hette, men jag vet precis vem du menar.
Kan du redigera in i efterhand vad han
heter? Ja, jag lägger in det, jag blingar in det.
Vad bra. Så det liksom har börjat så smått att röra på sig vad gäller detta. Och då får det liksom ta kanske lika lång tid, 10 år. Och då återstår egentligen bara sexismen. Och den är grundmurad och fast i fotbollen, och den måste vi också lösa. Och det måste också få ta lång tid. Men jag tror inte det hade skadat dem, till exempel. Det hade suttit någon kvinna någon gång i en fotbollsstyrelse i en förening. Det hade inte skadat. Och på vissa sätt ser du bättre ut än du gjorde förr. När det stod 4000 på läktaren så var det ju 4000 män. Så är det ju inte riktigt idag. Det är ju kvinnor gör på fotboll i en annan utsträckning än de gjorde förr. När jag var ordförande i MFF Support så gjorde vi en drive och försökte aktivt få kvinnor med i föreningen. Och då höjde vi andelen kvinnor i föreningen från 0% till 19%. Så det går att göra någonting aktivt.
Skulle damfotboll, om Malmö FF tog tillbaka, jag menar, de som inte kan sin historia vet att Malmö FF hade damfotboll och de upplevde att de inte fick samma resurser och de skildes från huvudföreningen. Existerat sen under namnet LDB Malmö. Nu existerar de under FC Rosengård. Men jag menar, ser man ut i fotbollsvärlden så har ju Paris Saint-Germain och alla dem också damfotboll. Skulle det hjälpa om Malmö FF återigen satsade på damfotboll?
Alltså hjälpa det...
Eller hjälpa, vara en väg på väg och vandra.
Alltså idag tror jag inte det hade varit bra att säga till Rosengård att nu måste ni gå tillbaka till Malmö. För då har man etablerat sig som en egen förening i egen... eget namn och under egna premisser. Jag trodde man snarare man skulle förlora på att liksom tvinga in dem i Malmö FFs folla igen. Men för mig var det stor sorg 2003 eller 2004, jag glömmer bort vilket årsmöte, när det röstades igenom. Jag ställde mig upp som enda person och protesterade mot det här. Men starka krafter i Malmö FF ville ha bort dem, framförallt Hasseborg. De kostade ju pengar och genererade för lite intäkter. Jag gick ju på damfotboll förut för att jag går på Malmö FF. Men jag går inte på damfotboll idag för jag går ju på Malmö FF. Jag är liksom inte intresserad av någon annan förening på det sättet. Jag har inget engelskt lag eller ett italienskt lag. Eller jag går inte att se någon annan fotboll. Jag är inte som sagt, fotbollsintresserad på det sättet att jag ser alla matcher och kan allting. Jag är ju intresserad av Malmö FF. Och i samma sekund som de bytte namn och lämnade föreningen så var det inte Malmö FF längre. Så där tappade de en besökare.
Just det här med hur det levs på läktare och inte bara Bayern bärs och rakad brudar, så finns ju liksom att man går rätt hårt åt spelare. Och jag tänker på en Malmö-spelare, målvakten Dejan Garacha, tror jag, som stod mot Gais och där han blev hånad. Och sen så gjorde han en runkrörelse mot publiken. Vet du vad jag menar?
Ja, fast det var inte Dejan Garacha, det var Dusan Milicic.
Ja, okej, förlåt. Bra att du... men det var målvakt som stod. Ja. Och hur långt får man gå som publik? Och vad är okej att spelarna svarar med? Jag tycker ju att han gjorde helt rätt. Men han blev ju liksom rätt hårt åtgången.
Ja, han blev avstängd av föreningen en vecka eller sånt också för detta. Däremot när han sen körde rattfull ett par veckor senare så var det inga problem. Så det är lite olika hur det upplevs i styrelserummen såklart. Vad svärtar ner föreningen och vad svärtar inte ner föreningen. Men fotbollen är ju liksom en egen liten opera. Och där får man liksom ta del av den eller så får man stiga bort. Jag tror det är så här att som spelare på plan får man nog vara beredd att stå emot ganska mycket.
Och du tycker att man ska...
Nej, vi är inte färdiga.
Nej, förlåt.
Som spelare tycker jag att man får nog ta ganska mycket. Man ska inte ta rasism eller homofobi eller sexism. Men om för där har vi ju mer eller mindre lagar mot idag också. Men annars så tycker jag att... jag står med och sjunger saker om spelare som har spelat hos oss och lämnat för andra föreningar som jag inte tycker om. När Lulushanko var så senast till exempel hade jag inga problem att stå och sjunga nidvisor åt honom. Men om vi gjorde det mot, vi kan ta ett konkret exempel. Vi gjorde det på Ullevi 2004, näst sista matchen mot Göteborg borta. Då hade ju Peter Idje lämnat och spelade i Göteborg istället. Där sjöng vi ju en massa ramsor mot honom under matchen. Ingen rasism eller sådär, men rätt taskiga saker. Och det är matchen man vill, men han gör ju 2-1 och då vinkar han ju åt oss i publiken och det är många som lär, ja, men då menar jag att det får vi ju också ta. Alltså det är ju, om vi har hånat honom i 65 minuter och sen han gör mål och vinkar lite mot oss. Shit, det måste vi köpa alltså.
Så precis som att någon hyschar eller ja, något sånt, det måste man köpa.
Ja, alltså det finns ju lägen och finns ju lägen där man kanske inte ska göra.
Fast där kan man ju få böter för att man på något sätt blir någon slags uppvigd.
Ja, det tycker jag är tramsigt. Det finns ju lägen, jag menar ett Old Firm derby i Skottland och någon avgör på i slutet, så kanske man ska springa fram till bortaklacken och hyscha, för då kan man ju uppmana till någon form av värre saker och så, men i normala matcher tycker jag att om man spelar och hyschar eller gör något tecken mot publiken, som dessutom om han har blivit hånad under matchen, då är det ju, det får vi ju köpa.
När vi pratar sexism, spelare och sitter i Malmö, svårt att runda Mikko Albonos som ju dömdes för sexuellt umgänge med minderårig. Hur ja, tycker du att klubben hanterar det och hur tycker du att ni fans hanterar det?
Ja, alltså det här är en fråga som...
Som är jobbig.
Som jag har tröskat så länge också. Jag har varit ute med mina åsikter.
Ja, men då
så...
måste du kunna vara snabbt.
Det måste jag kanske. Jag tyckte föreningen handskades med det rätt dåligt. Man borde vara tydligare, rakare, haft bättre besked. Många fans var besvikna på hur man skötte det här. Dessutom tyckte jag att man lämpade liksom över det i Rickard Norlings famn. För jag var på det där mötet där Rickard hade kallat ett par fans för att liksom försöka förklara för sig vad som skulle komma att ske på läktaren. Och han beskrev det som att Mikko ska spela, han är tillgänglig, liksom, det har styrelsen bestämt. Så jag måste lösa det här. Men styrelsen backade liksom från sitt ansvar. Det var på Rickards ansvar plötsligt. Och då ville han ju ha klart för sig att en hemmapublik inte burar ut honom. För det håller jag med om. Det ville han inte vara delaktig. Att sätta en spelare på plan och sen när vi börjar så burar vi ut honom. Då måste han ju sätta honom på bänken. Såklart. Medan han av alldeles solklar med att han kommer att bli utburad och hånad av bortapubliken. Det får han ta, sa han. Det får han räkna med. Så att vi hade ju liksom bestämt då innan att fine, tycker man att det här inte gör någonting, att han är välkommen tillbaka, att han har sonat sitt brott, vad det nu är för någonting, då får man väl applådera honom. Om man inte tycker det, va, så behöver man inte det på bua, utan det kan man stå tyst istället. Tyvärr blir det ju så då att jag upplevde det som en polarisering på läktarna. De som ville ha honom tillbaka och tyckte han hade sonat sitt brott, de applåderade liksom ännu högre. Medan vi som stod tysta, vår protest...
Du hade inte velat ha kvar honom?
Nej, det vill jag inte. Ja, min åsikt är solklar. Han ska säljas, gärna med förlust, så att vi markerar att så här gör man inte. Det är liksom inte en mänsklig rättighet att spela i Malmö FF. Det är någonting finare, någonting bättre. Så gäller det med, är du medlem i AIK, tycker du likadant om AIK? Är du medlem i Djurgården, tycker du likadant om Djurgården? Det ska ju vara någonting extra. Du representerar föreningen. För mig, alltså, och sen är det naturligtvis så att har du gjort ett misstag och du har blivit dömd för det och du har sonat ditt brott, så är det inte så att du ska... Det är inte så att jag tycker att han får inte leva och spela fotboll resten av sitt liv. Självklart inte. Men han behöver inte göra det i Malmö FF. Vi ska kunna vara så pass starka och liksom tydliga i våra värderingar att vi ska säga att så här gör man inte. Du får spela fotboll någon annanstans. Och så ska vi helst avyttra honom. Det var min åsikt. Snabbt och lätt. Titta, som en markering. Inte vänta som vi gjorde till vi fick 20 miljoner för honom utav en tysk förening. Utan vi skulle ha sålt honom smidigare och snabbare till någon dansk klubb. Så det skötte vi värdelöst och det blev ju såklart problematiskt, för att jag känner ju flera av spelarna och hälsade inte på honom längre, och det var ju inte ensam om heller liksom. Så att, visst, spelarna ställde sig bakom honom, och det måste man ju göra som ett kollektiv för att det ska fungera. Det duger ju inte att två av spelarna säger det här är värdelöst, han ska inte vara med medan de andra. Det kan jag väl köpa liksom, och det kan inte heller spelarna som ska lösa det. Det är en styrelsefråga. Men ekonomi, jag vill föra det mesta.
Så är det.
Ja, nu tjänar man liksom en massa pengar på honom. Och dessutom var han ju instrumental i det lagbygge som Norling hade och som vann guldet 2013. Jag tror kanske inte att vi hade klarat utan honom. Men jag hade hellre sett att vi hade sålt honom med förlust och inte tagit guldet 2013 då, men behållit våra värderingar intakta. Men det är ju enkelt för mig också såklart. Jag sitter bredvid och sitter på väldigt hög häst och tittar ner på de andra och säger, titta vad fina åsikter jag har. Jag förstår ju att det finns en verklighet som man måste ta hänsyn till också. Men Men det är mina åsikter.
Jag tillhör själv en av dem i media som jag menar har haft kanske en lite för enkelspårig bild av supporter. Inte så att jag inte har varit supporter själv och på något sätt skryter med att jag inte håller på ett lag. För de flesta som följer mig vet att jag håller på Landskrona Boys och Leeds United, och det har knappast varit någon enda glädjedans. Men jag delar heller inte alla supporters värderingar om att man inte kan byta klubb. Jag har aldrig förstått hur man förföljer vissa spelare för att de har bytt klubb. Och jag tycker att det var okej att Andreas Jakobsson lämnade ett nedflyttat Landskrona och gick till Helsingborgs IF. Jag tycker att det är okej att Erik Andersson lämnar Landskrona Boys för Malmö FF. Jag tyckte till och med det var okej att Alan Smith lämnade ett nedflyttat Leeds United och gick till Manchester United. Och hade han kommit tillbaka till Leeds så hade jag välkomnat honom. Även för jag vet att en majoritet säkert inte hade gjort det. Ja, det behöver aldrig vara fel att kunna konstatera att man är oense. Mer dramatiskt än så är det inte. Men därför var det oerhört intressant, tycker jag, att sitta ner med Tony Ernst och få en annan bild. För han är en röst som supportrörelsen har saknat. Och oavsett om det är han eller någon annan, så är det otroligt viktigt att supportarna samlar sig. För de har en viktig roll att fylla. Podden är tillbaka nästa måndag. Som vanligt hittar ni alla poddavsnitt på iTunes, Acast, alla olika typer av podcaster och liknande. Och på fotbollskanalen.se, där finns alltid podden. Dessutom så kan ni komma med era inspel på Twitter, Olof Lund i ett ord, LUNDH. Och Instagram, Olof Lund i ett ord. Och på mejlen olof.lund.se. Och förutom att ni också ska ta in Mård Bernhagens podd, nu senast med Kim Martin, hockeymålvakten, så ska ni lyssna på Niklas Wikegård som nu bidrar till en utökad poddflora på TV4-sporten, vilket känns väldigt kul. Så jag och Mård, vi välkomnar Niklas Wikegård, och så kan vi säkert se och lära av varandra för att göra det här ännu bättre.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
That's the sound of another sale on Shopify in store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/retail23. Shopify.com/retail23.